Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska inte kalla.
Prata inte för mycket nu, det här är en podd.
Ja. Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nöden har ingen
lärdom.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Dagens gäst är vi själva. Innan vi sätter igång så skulle jag påminna om att torsdagen den 26 november så kommer vi prata om Stigs författarskap och rosa drömmar. Jag tror tiden är 5 eller 6 och det är en tvårättersmiddag som man då beställer hos rosa drömmar genom att ringa och be att få tala med Christian eller Johannes på telefonnummer 08 656 3894, eller kontakta dem via deras Instagram rosa drömmar. Man kan, mer information om detta kan man också se på våra sociala medier. I otakt med samtiden heter vi på Instagram och Cyril och Stig på Facebook. Vi kommer också att ha någon skriva kurs virtuellt som vi pratade om i våras. Vi måste bara ta reda på hur det ska gå till rent tekniskt. Men håll ut, det kommer. Okej, dagens ämne. Vi tänkte tala om sorg. Det är bara några veckor. Idag är det den 8 november. Och det är bara dagens alla helgorna helgen. Jag släpper också en diktsamling i morgon. Allt går i bitar om förlust av ett barn. Ett dödfött barn. Som, ja, vi kan väl tala lite om den. Men också om då sorg som begrepp. Eller hur, Stig? Vi började redan prata lite först. Om
ja, vi har lite så här oense. För jag, alltså, sorg är för mig sorg av någon närstående, eller av typ ett barn, eller av
ett husdjur,
ja, ett husdjur eller något sånt där. Men, och du menar på att det terapeutiskt var, betyder något annat. Jag fattar inte vad det ska betyda. Jag tycker man förstör ord i dagens Sverige. Man kallar allting, byter namn och det är liksom, det blir urvattnat. Man urvattnar språket.
Ja, innan det här då fruktansvärda bottenlösa sorgen drabbade mig själv, så, och det är väl tänkt att jag ska göra det, så ett sätt för mig att vidareutbilda mig efter min utbildning socialpedagog är att då bli terapeut i sorgebearbete och kriminell livsstil, som faktiskt ligger närmare också varandra än vad man tror. Så det var jag på väg att göra, och det kom jag med när den här sorgen drabbade mig själv, så jag har inte kunnat gå igenom de kurserna. Jag kommer väl göra det när jag har tid. Just nu har jag mycket att göra, att ett sätt för mig nu att bearbeta den sorg då som drabbade mig förra sommaren är att jobba. Liksom, många bearbetar sorg på olika sätt. En del med alkohol, en del med benzo. Och, ja, vissa ber, vissa mediterar. Andra kanske gör som det jag gör nu, flyr in i arbete. Jag själv förlorade ju Guds tro efter det här. Så det har inte varit så mycket alternativ. Men det du pratade om nu, Stig, var det som jag sa med just ett terapeut. Så att, visst, det man i fråga om terapi med sorg, när man bearbetar sorg, sorgförlust eller man ska säga, kallas det där, då är det, visst, det är relationer, det är förlust av en relation, det är förlust av en närstående, vän eller käresta eller släkting, husdjur som du sa. Men det kan också vara då, om man går tillbaka till barndomen, förlust att man kanske flyttar, fick byta skola, det kan vara ett förlorat jobb som ens identitet. Du ser inte det som en förlust? Om någon skulle ta ifrån dig ditt författarskap, att du aldrig mer fick skriva något.
Ja, det skulle naturligtvis vara. Jag skulle inte kalla det för sorg. Det verkar helt konstigt. Det är att använda ordet helt fel. Det är som att säga att att vara solbränd betyder något annat än att vara solbränd. Alltså, ord betyder någonting. Och sen man liksom gör det vidgare begreppet, okej, du måste byta skola. Det är klart jag har bytt skola, inte jag har blivit liksom skador, det är ju för pjoskigt.
Jag kan ju bara se på mig själv, på min egen son till exempel, att när han är ju elitspelare i fotboll nu, gudskelov tillbaka i det, men fotboll har ju varit hela hans identitet. Och han har gjort fotomodell och reklamfilmsjobb, till och med i Hollywood där han trixar med boll och så. Sen då, i och med att han var lite efterfysiskt, så när han började sjuan, 12-13 år, då, eller 13 år, då gallrades han ur det här akademilaget. Och jag såg att det blev en helt klar sorg som han behandlade på olika sätt, inte alltid så bra. Nu har han vuxit till sig och är tillbaka i spel. Men visst, det här var otroligt jobbigt för honom. Det var garanterat en sorg, skulle jag vilja kalla det.
Ja, men det är alltså, motgångar kan man inte likställa med sorg. Det tycker jag liksom bara rent... Det låter kanske lite undligt att märka ord på det sättet. Men jag tycker ordet ska betyda någonting. Och alltså, jag uppfattar ju då att... Alltså i sträng mening, sorg. Jag vet ju vad det betyder. När jag läser en bok kan jag känna igen mig i det. Även om inte jag... har varit med om det, förstår du?
Ja.
Alltså det du upplever, det är då absolut sorg, visst?
Ja.
Men att byta skola eller att förlora ett jobb eller något sånt där, det skulle inte jag betrakta som sorg. Det är att göra den andra sorgen för liten.
Ja. En reaktion på sorg är också, det är därför man bearbetar terapeuter så många. Liksom, det är ju också... När den pågått ett tag, det blir isolering och allt möjligt, kan gå in i en depression. Och det är ju, och sådana då som framkallas av en händelse, som i mitt fall. Det handlar inte bara om dödsfall, utan det är ju många som går in i depression när ett förhållande tar slut eller, och sådana saker. Liksom. Eller just som jag sa, förlorat arbete till exempel kanske.
Ja, men alltså jag...
Eller få fly från ett annat land. Som vi lever också i en värld där folk flyr från sina hemländer.
Jo. Alltså jag tänkte på det när jag läste din bok som jag tycker är bra. Även jag känner igen mig. Det är ju lätt att känna igen sig i saker som man inte har själv varit med om. Jag har aldrig varit med om att vänta ett barn som sen dör. Va? Och då tänkte jag på att det är väldigt få saker som jag... Det är inte så ofta jag har varit med om det man skulle kunna kalla sorg. Om jag ens någonsin har varit med om. Det är klart, det betyder för mig, alltså när mina föräldrar dog... De sörjde jag. Jag sörjer dem på ett sätt fortfarande. De betyder mycket för mig. Jag kan fortfarande drömma om dem. Det är ganska absurt. Men då är det länge sedan de dog. Men det händer att de förekommer i mina drömmar.
Mm.
Och, men alltså, det är ju just det sorget som jag är så rädd för. Va? Mm. Jag minns när jag hade min förra katt. Han blev ju så gammal. Han blev över 20 år.
Mm.
Och även när han var försvunnen så förträngde jag det. Jag är väldigt bra på att förtränga. Jag tog inte ut sorgen för jag tänkte jag ska hitta honom. Han var ju försvunnen på Söder. Och efter mycket letande, vi hade tidningarna till hjälp.
Ja, det här, du blev lite folkkär. Ja, då blev jag lite folkkär. Man vart i frysbox.
Ja, nej, men alltså då... Men jag liksom, när jag hittade honom så blev jag naturligtvis fruktansvärt glad och grät och så här. Men det var ju inte... jag har varit förskonad från det där du kan kalla för sorg. Säkert därför att jag har varit så rädd för det. Jag har liksom smetat ut sorgen. Alltså, man tar till exempel mina föräldrar. Jag visste ju... inte, man kan inte säga att man vet, men jag var ganska säker på att de skulle dö. De var ju gamla och så var sjuka båda två, och det kom inte som en överraskning för mig när de dog, va?
Mm.
Först pappa och sen mamma.
Mm.
Och min katt blev ju 20 år, sista året så tog jag hand om honom som ett barn, va? För att han var så gammal, va?
Mm.
Så jag fattade att han skulle då dö, och det var ju också det att jag var tvungen att ställa in mig på att han skulle dö, va?
Mm.
Så att jag kunde liksom ta ut den där sorgen så att den inte skedde på ett enda ögonblick. Va?
Mm.
För jag tror att jag är helt enkelt rädd för att utsätta mig för sorg. Och jag vet inte, jag har tänkt på det. Jag har ju inga barn och det är ju på ett sätt någonting sorgligt i det. Va? Men å andra sidan så vet jag inte hur jag skulle agera om jag skulle ha haft barn. Därför jag är ju så överbeskyddande mot mina katter. Va? Hur skulle jag vara som tonårspappa och låt säga ha en dotter som skulle gå ut... på kvällen. Det skulle inte ha funkat. Mm. Så, du får komma hem klockan 9.
Ja, det är ännu värre om man har söner idag, märker på. Jag har ju både dotter och son, men det är ännu värre med våldet. Det här är hänsynslösa. Det var ju bara några månader sedan en pojke i Stockholm som blev skjuten för en jacka på 8000. Jag själv köpte ett par byxor för 5000 till min son i födelsedagspresent. Och Han blir knivhuggen i ett försök att råna ambulansen. Sen är han tuff så de lyckades inte ta byxorna. Men ändå, det är innan då, efter det här med, när jag kommit ur. För jag gick igenom en depression närmast. Att jag blev nästan, eller att jag blev mer mindre suicidal, det är med i boken. Men när jag kom ut ur det mörkret så, då var det på något sätt min styrka nästan att det värsta har redan hänt mig. Men sen kom ju oron då, när vi lever i det här samhället för min egen, nej visst, okej, min dotter är ju då vuxen och skötsam som många döttrar till starka fäder, så blev hon då typ socionom, men nu har gått över till så till journalistik liksom, så, och är duktig och ordentlig där. Men liksom en son behöver man just det som jag säger här, oroa sig för och, så det är ju jobbigt nästan, det är, om man ska skaffa ett nytt barn så blir det en ytterligare oro och man ska vara beredd, ja, man ska vara beredd på att kunna ta en till sorg och oro. Men vad var det vi talade om här med du sa med utsätta sig?
Ja, alltså jag, en konstig sak för mig är att alla så här tunga känslor, stora känslor eller upplevelser har ju liksom, jag har varit ganska gammal när jag upplevde det första gången. Mm. Alltså jag var ju då 24 år när jag blev kär första gången.
Mm.
Jag var säkert 58 när jag blev deprimerad första gången.
Mm.
Det låter ju väldigt konstigt. Mm. Men jag har inte den läggningen och när då verkligen blir det så slår det ännu hårdare va. Därför när man är ung och blir deprimerad, så när man är ung har man så mycket kraft, ungefär som att du har mycket motståndskraft och klarar också infektioner bättre när du är ung. Men på samma sätt är det då, det är svårare att hantera känslor när du är ganska gammal va.
Men jag tror det här med förlust, alltså nu kommer jag på andra saker som kvinnor som går igenom klimakteriet och förlor, det har ju varit mycket skriver Åsa Bäckman och de här, som när de förlorar den manliga blicken och sånt, det är en slags sorg tror jag till exempel.
Ja, men det kan jag.
När du inte kan få barn längre, så att då bara begränsa det sig som du till en förlust av en, det köper inte jag heller.
Ja, fast jag skulle inte använda ordet sorg då, för att då, i och med att du använder det på massa olika grejer så förstår du ordets betydelse när det liksom är djupare va. Och jag skulle nog, alltså okej, visst, livet är ju livet och det är ju saker som jag tycker är sorgligt med, alltså i mitt fall då, att åldras, att uppleva att du inte kan göra riktigt samma saker som du kunde göra en gång i tiden. Så är det ju för mig också, alltså det här med tjejer och så. Det är klart att det finns något sorgligt i det.
Ulf Lundell skriver faktiskt, jag tycker han pikar faktiskt nu på ålderns höst. Han är den första som skriver om hur män förlorar, som Åsa tog upp tror jag, när vi hade Åsa Lindborg här i podden.
Ja.
Hur män kan känna samma sak. Det kanske kommer 10 år efter hos kvinnor, eller 15 år efter kanske, men det kommer ju säkert. Liksom.
Ja, jag tycker den som beskrev det väldigt bra, det var ju Harry Schein. I hans bok Sluten.
Jag har den hemma, jag har inte läst
den. Ja, den är skitbra. Och den beskriver då hur det är att vara, han var ju då en väldigt framgångsrik person. Och den beskriver han står framför en spegel och ser sin liksom mage och sådär. Man tänker, men det här, han var ju en väldigt attraktiv man, eller fick väldigt många kvinnor va.
Ja, men, tennisspelare också.
Ja, och han...
Mellan whiskypinnar.
Ja, men han beskriver då hur hans chock inför att uppleva hur han hade åldrats. Så. Det är väldigt bra beskrivet. Och även det där förmjukande att han som har varit makthavare liksom ställer upp på tv-program bara för att vara liksom en röst i media va.
Mm.
Han beskriver den upplevelsen av just förebrukelse. Det är bara en person som har väldigt stark självkänsla som kan skriva om något sånt.
Mm.
Nej, den är väldigt bra.
Nej, men sen var det ju liksom de 4 senaste åren så har jag ju förlorat 3 vänner också. Men det var en walk in the park jämfört med det här med barn. Alltså vänner Olle Ljungström, som folk vet vem det är, tror jag. Och samma sak med skådespelaren Mattias Olsson som var mer din vän än min. Men du var även min vän. Och sen, en olycka kommer ju sällan själv, som jag tror Åsa pratade om off the record med oss förra gången. Hur det är efter det här som hände med Aftonbladet och MeToo och så här, så kom andra att skilsmässa och sånt. Och det var ju samma sak för mig ett halvår efter det här barnet gick bort, så... gick en av mina äldsta och bästa vänner bort. Men där är det som du säger, här har jag varit beredd på, här var det ju självförvållat för hans livsstil. Så jag har ju varit beredd sedan vi var 25 att han när som helst kan vara död. Så det var ingen, alltså det var en stor sorg också, men det var ingenting gick inte att jämföra liksom.
Nej, alltså Mattias var ju en chock för mig. Jag har ju även beskrivit det i den här Folkpojön. För det var så oväntat, va?
Ja.
Jag pratade med honom 2 dagar före det han dog.
Ja, samtidigt som han inte heller levde så sunt kanske.
Nej, men det tror jag inte spelar någon större roll. Men jag skulle inte kalla det för sorg i den meningen. Sorg är någonting som du känner nästan fysiskt. Jag kan ha upplevt det när jag var på väg att ta slut med tjejer. Jag vet att när jag var med Rut, som kan man säga var min stora kärlek på slutet av 80-talet. Va? Och när jag hon flyttade då till Spanien. Hon jobbade som flygvärdinna och fick inte jobb i Sverige utan i Spanien. Och det är svårt att upprätthålla en relation i olika länder. Va?
Mm.
Men när jag då träffade henne så, jag minns vi åkte taxi en gång och jag tänkte, jag menar, hon hörde till mig på något sätt. Och det var smärtsamt att känna att det ändå på ett sätt var slut. Va?
Mm.
Fast ändå inte. Jag menar, jag upplevde att hon var en del av mig. Va?
Ja, men det kan också vara min. Jag hade en av mina bästa vänner. Där tog vår vänskap slut. Visst, jag kanske uppträtt på saker man kan störa sig på. Men jag tror faktiskt det mest handlade tyvärr om avundsjuka från hans sida. Och det är ju en sorg. Jag kan inte få tillbaka en vän. Jag vill ju kanske inte ens ha en vän tillbaka på de som agerat så på vissa grejer. Liksom. Men så vänskap kan ju också vara en
sorg. Men vänskap, alltså, man kan tycka att det är lite slarvigt av mig, men jag har ju haft väldigt många nära vänner som jag har i och för sig som nära vänner, men de glider ju ifrån den. Det är ju en del av livet uppfört.
Ja, men jag vet inte hur när du har haft sorg, alltså min dikt då, jag ska säga att det är en sorgedikt i 3 delar. Jag gick ju till, innan hade jag skrivit lite i tidigare böcker, haft lite referenser till kristendom, för att jag har haft någon form av tro i alla fall. Mer tro än vanligt agnostiskt, men här så var det ju ifrågas, det ser man ju när man läser att jag ifrågasätter Gud där verkligen. Och jag gick tillbaka till det judiska, dels kanske för att jag alltid haft en intresse för det, eftersom är fjärdedels judiskt då på mammas biologiska morfar som jag inte växte upp. Kassman, det är alltså det är då, den Cohen-grenen som är alltså Arons, Moses bror Arons, det är av Israels stammar, som är lite prästerskapet också. Så att, och där hittade jag i Saltaren och framförallt David.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Som var författare, syndare och krigare. När jag läste de partierna i Bibeln. För i kristendom, där får du fråga, där finns, du kan ju kristendom bättre, betydligt bättre än vad jag kan, men där finns det ju frågasättande också, men inte på samma sätt som i Gamla testamentet. Och i Koranen får du överhuvudtaget inte ifrågasätta, om vi tar till de här abrahamitiska religionerna.
Ja, alltså nej, men det finns ju, jag kan inte uttala mig om det, men det finns ju alltid ett visst mått av tvivel. Det finns det ju också hos Paulus och så. Det där är ju inte, så jag uppfattar nog att du ändå inte har förlorat din tro, för du har ju, det är ändå en referens för dig, va? Och jag uppfattar att nog att i kritiska lägen skulle du ändå be till Gud, det tror jag. Och jag uppfattar nog att jag har ju upplevt ända sedan jag var barn att jag har ju då bett till Gud i princip hela mitt liv.
Men alltså, om jag ska vara cynisk, som jag ser det, jag pratade med en James Frey, en författare som också hade förlorat sitt barn, och sa ja, ibland hjälpte det inte, man ber ofta vid kris och
jo, ibland det kan ju finnas ingen garanti sådär, va? Men alltså, jag uppfattar nog att det vore konstigt om det fanns en 100% garanti, va? Så jag minns första gången jag bad om någonting, eller det är också enda gången jag bett om någonting som jag inte, har, jag har blivit bönhörd. Det var när jag var liten och lekte med Lego, så bad jag om en Lego-bit. Det fattades en bit.
Och då har bett om att få ligga, vet jag. Det har du pratat om förut.
Ja, jo, men då har det också faktiskt fungerat. Det var ju, jag fick ju be om ursäkt sen.
Ja, jag bad om Zlatans mål där faktiskt.
Ja, när vi var jag sa ju det. Det funkar alltid, men man kan inte göra det hur många gånger som helst.
Nej, men det jag menar med tro, det jag pratade med också en väldigt religiös kristen person som hade varit med om samma sak som mig. Han var ju liksom, han önskade såklart att han inte varit med om händelsen, men han var liksom så tacksam mot Gud att det hade hänt, för att då du, det här kan väl jag känna att jag gör, värderar livet mer nu.
Mm.
Och värderar och försöker värdera och ta hand om mina barn som jag har i liv ännu mer.
Mm.
Liksom jag kan känna större empati med folk som har gått igenom saker nu.
Mm.
Och de tre som jag faktiskt connectar mest med på ett andligt plan med nu är två väninnor som har förlorat sina söner i självmord. Och en vän som jag återupptog kunskap, vi hade glidit ifrån varandra som du säger på 30 år. Men hans son som är jämngammal med min son, 16 år i ett övre medelklassområde med svenskar i Uppsala, blev knivhuggen till döds. Så det här våldet som sagt sprider ju sig överallt. Min egen son är ju uppväxt i Danderyd liksom.
Mm.
Så att det finns tyvärr överallt, särskilt då för unga män. Men de här tre blir ju då folk som jag kan, egentligen folk säger till mig, du ska inte jämföra sorg, det går inte att jämföra.
Nej, det går inte att jämföra.
Och jag har skrivit någonstans i någon bok att kärleken är ensam, jag fick det från Agne Mykle tror jag. Och det är samma sak med sorg, sorgen är också egentligen ensam.
Mm.
Alltså man har, bär sin egen sorg. Och vad var det jag skulle säga med det nu?
Ja, man kommer, alltså grejen är den, du, inför vissa människors starka sorg så känner du en sorts tystnad från dig själv, för att det är väldigt svårt att säga någonting. Du förstår ju på ett intellektuellt plan vad de går igenom, men du förstår inte ännu inte det känslomässigt. Och det är också, jag tänker på mig själv, hur jag reagerar inför dig, va? Jag minns när vi var där i Paris och hade den här kursen, så då blev du väldigt deprimerad. Eller jag blev lite chockad, jag visste inte vad jag skulle göra.
Ja.
Förstår du?
Ja.
Därför att jag fattade ju rent intellektuellt att det var jobbigt för dig. Ni skulle komma ut med den här boken. Och
det var visst, Emilio Carmona.
Ja. Och
jag fick ju chock också lite att det var varenda nyhetskanal. Ja, visst. Liksom,
och jag kunde ju anklaga mig själv efteråt att jag var lite okänslig. Eftersom du inte snackade med mig, va? Men du har ju, och det känner jag igen mig när jag läser din bok, att både jag och du är så här personer som inte inbjuder till medömkan. Alltså det finns
kanske
lite,
norrländska, jag är norrländskt också.
Nej, men det finns något sådär lite så här macho, både jag och du är så här macho, och det gör att det finns någonting ännu svårare att nå den typen av personer. Det finns någonting i vår persona, eller vad du ska kalla det för, som gör det ännu mer svårt att se. Det finns liksom inget utrymme för svaghet i den person som vi liksom visar för andra människor. Va?
Nej, jag jobbar ju också med att hjälpa unga kriminella. Det har jag gjort till och från. Alltså för en tacksamhet att jag själv klarade mig. Alltså sen jag var 25-årsåldern. Och då, alltså, vi har ju pratat, folk har väl förstått att vi inte gillar den här kanske liksom trädkramamännen som liksom förespråkar sig så, får gå med en rosa pussät på huvudet liksom. Men däremot så det som jag försöker ändå lära ungdom och få blotta garden, och liksom att de ska ändå våga kunna gråta och visa känslor. Men det är svårare kanske, det är lättare att lära ut än ibland visa det själv. Med det här med det var väl det jag skulle komma när jag gled bort där med just de här vännerna som har förlorat sina barn. Att där kan jag ju också säga, när jag förstår, kan jag då känna någon sån här skam, skuld. För jag tänker också, och det är samma sak som mamman till det här barnet. Hennes sorg är större, kan jag känna, för att hon bar barnet och hon hade inget barn tidigare. Mina vänner fick se sina barn växa upp och ta sig från dem. Så det är klart att den är större. Men samtidigt, var det någon som sa till mig, jag tror att det var Prest som sa att nej, du ska inte jämföra sorg.
Nej.
På det sättet.
Nej, men jag tycker också att vad har Julia sagt om boken?
Ja, hon gillar den.
Mm. Därför att det är på något sätt ett sorts en gemensam grej när man då, även om ni är separerade nu, så är det ändå en gemensam grej det här med.
Ja, det var viktigt att jag också, jag har ju med mitt mörka hjärta som var det personliga jag hade gjort innan, liksom det mest personliga. Mm. Där gick jag igenom en skilsmässa med Sigis mamma Karin som vi har haft som gäst här i podden. Men om du läser den boken så tror du ju att det är jag som fuckar upp det förhållandet. Det var tvärtom i verkligheten. Mer hennes än mitt. På grund av olika grejer som jag inte tar upp. Men jag tycker att som författare har du tolkningsföreträde. Och rent retoriskt skulle jag förlora på om jag kastade skit på någon.
Mm.
Och i en relation, om det inte är våld eller otrohet, så är det oftast två personer, båda personerna som är orsak till att det,
ja, är det så.
Mellan mig och Julia var det 70% mitt fel, men 30% var också hennes. Det fanns en konflikt redan innan det här med
barn. Men jag tror att både jag och du är så här, när det gäller att vara tillsammans med tjejer, så är både jag och du överkänsliga. Och folk skulle betrakta oss som lätt neurotiska i förhållande till det här med om tjejer kan ha någon sorts intresse av någon annan. Va?
Mm.
Det betyder ju inte att det är någon som är otrogen ens, utan bara det att de kanske har varit tillsammans med någon som de träffar. Eller både jag och du väldigt så här, har ett väldigt dömande sätt gentemot de som vi är tillsammans med. Så jag känner igen mig i ditt sätt och jag förstår det helt och hållet.
Ja, Julia som kommer från Latinamerika, och hon tyckte att jag kom från en hederskultur.
Ja,
men det var ju så liksom, alltså hennes vänner liksom, de kunde liksom, någon blev upprörd för att hans bästa kompis hade hånglat med hans ex liksom. Ja, det var helt normalt i hennes konstnärsvänner. Det existerar inte bland mina vänner. Inte ens de nya vänner jag får. Som du. Vi har ju ändå bara känt varandra 10 år.
Ja. Jo, nej, men vi är väldigt gammalmodiga helt enkelt. Och många skulle säkert inte ens förstå oss.
Nej. Men vad var det jag skulle säga med... Nu kommer jag på...
Ja, men det är alltså orsaken till det här med att vara gammalmodig. Det är att det kostar så mycket att blotta sitt hjärta. Va?
Mm.
Och att vara skyddslös som man är när man är tillsammans med någon.
Jag skulle säga här,
jag visade ju, alltså innan boken gick till tryck, så var det ju tre personer som hade lite redaktörshjälp, som jag hade lite redaktörshjälp av. Det var Anna Jörgens dotter, idag heter hon Samma Resa, hon byter namn ibland, och Amanda Oms kom med grejer. Och det var viktigt att de var kvinnor också, för det fanns ju ett drag att jag, och det kunde de påpeka, att jag tyckte synd om mig själv, för att jag kände mig ju lite ensam, att till och med mina manliga vänner när de kom, de sa ingenting mot mig, utan de bara, hur har Julia tagit det? Ta hand om Julia, liksom. Så att det var ju att kunde vi känna lite så, ingen bryr sig om min sorg, även när vi gick till liksom diakonissan, liksom, typ så var det ju bara, liksom, hon kunde inte liksom hålla oss ihop, ihop eller isär på något sätt, liksom. Så, men det var viktigt också att det inte blev något sånt att, som Amanda Ohm säger, jag gillar inte när den här lilla pojken som står och gråter och tycker synd om sig själv. Det gjorde jag Amanda helt rätt liksom.
Ja.
Så det fick jag bort. Man kan se det på något ställe, men något måste det vara med. För att det var ju så också liksom. Från läkare till vänner så hamnade jag lite vid sidan. Det här tror jag andra fäder känner igen sig när de läser den här, om någon läser. Att jag gjorde den var ju också framförallt för att läkarna och barnmorskorna sa att den behövdes göra.
Mm.
Precis som Nick Caves senaste skiva har hjälpt mig, så hoppas jag den kan hjälpa någon.
Jo, men alltså det är också, man ska ju inte skämmas för de känslor man har, och även om de kanske framstår som egocentriska eller konstiga, som den lite pojke som gråter i skogen. Så. Men vadå, det är också en del av den man är.
Ja. Nej, men sen fanns det ju grejer som jag inte tog upp, för jag vill inte skapa en bitter text, men som jag nu tar upp i intervjuer jag kommer göra och sådär, som jag fått förfrågan om, att också, vi har ju fått en katastrofal dålig sjukvård i Europa, precis som med skolan. Från att ha haft världens bästa skol- och sjukvård så har vi fått bland Europas sämsta. Och visst, vi fick en fantastisk behandling utav när barnet då var dött i 7:e månaden av läkare och barnmorskor. Men det var så gott sent, och bättre sent än aldrig, om man ska säga. För att innan, i och med att Julia var 45, och är du över 40 så ska du få gå till specialist med vårdcentral. Det var ingen som hänvisade henne till det. Barnet började, hon började känna att något var fel, att det började bulta och slå mindre. Då var det där vid Gullmarsplan där hennes barnmorska var. Där var det semestervikarie som sa det är inget problem.
Mm.
Sen åker hon in till Södersjukhuset och kollar och då är barnet dött.
Ja, det var ju först när jag läste den nu som bok som jag själv liksom reagerade på det. Och tänkte just det måste vara väldigt jobbigt att man tänker. Alltså om de hade tagit ut barnet med kejsarsnitt innan, långt innan.
Mm.
För det var ju då, det skulle jag ha överlevt då.
Mm.
Och det där är ju något som man då tänker, varför krävde inte jag det? Och så, alltså just den känslan är naturligt att man då ältar.
Mm. Men samtidigt
så går det ju inte att göra det, det går inte att göra det rätt.
Och jag orkar inte bråka heller, för att det, jag tror att, eller jag vet att fel har begåtts. Men jag kan inte bråka om det heller, för ingenting får flickan Lucia Lorca, som hon heter, då, få henne tillbaka.
Nej,
men skulle de haft någon vett, för även Södersjukhuset under våren var också stressig och vikarier och sådär, så borde man som i Lunds universitetssjukhus såg jag nu i somras, hade Lex Maria sig själv, anmält sig själv i 3 sådana här liknande fall.
Mm.
Det händer också då, kan man ha lustigt att siffran där var 3 också, för att det händer, statistiken är 3 på 1000 händer.
Mm.
Och det hände oss då.
Mm.
I oss säger man att man inte vet varför. Typ varannan gång brukar man veta varför.
Mm.
Så då typ 1 på 1000 ungefär.
Mm.
Vet du inte varför, vi var en av dem.
Mm.
Vänta, ska vi sluta? Vi kan ju låta...
Jag tycker vi slutar.
Ja, så kan vi låta Ola Rapace, vår vän som är bokaktuell själv med sin självbiografi Romeo. Han har läst in ljudboken på den här, min bok då, Allt går i bitar, som finns som inbunden e-bok och ljudbok på Storytel. Next Story, BookBeat, det är ju Bonnier som äger, så de är alltid lite sena. Man vet ju aldrig om de kommer upp där, men ja. Så här låter han i alla fall. Nu kan du höra några minuter när han läser. Här kommer Ola som läser ur Allt går i bitar.
Allt går i bitar av Cyril Hellman. Genom dessa dörrar går bara liv eller död. Jag var orolig för en timme sen, men glömde be till Gud. Sen bad jag. När hon efter en halvtimme ringde och grät, då förstod jag. Jag står i receptionen, en läkare slår upp en dörr. Han ser tårarna i mitt ansikte. Han vet vem jag är. Han möter mig och för mig in i första rummet. Där sitter Julia och gråter. Läkaren säger, du är död. Jag ber om bevis. Julia lägger sig på britsen av plast. Det här är 3:e gången vi tittar, säger han. Han sätter igång ultraljudet. Han vill visa mig att ditt hjärta inte slår. Vi tittar. Jag säger, din hand rör sig. Han svarar, det är kamerarörelser. Han har 4 barn och är full av empati. Han är specialist i missfall. Han kan känna med oss, men känna det vi upplever, det går inte. Jag frågar om kejsarsnitt, men förlossning måste framkallas. Du måste födas död. Han säger vaginalt är att föredra för Julia och bakterier och framtida barn. En latinsk syster kommer in. Hennes ögon strålar empati. Hon är vacker. Läkaren är också vacker. De vill veta orsaken till din död. När du är född ska de undersöka dig. Jag trodde man föddes levande. Kanske vill de sen skära i din späda kropp. Han ger Julia pissprov och sen, när hon är tillbaka, lägger sig Julia på britsen igen. Sjuksyster tar blodprov, jag tittar bort, är rädd för kanyler. Proven ska visa om du är död av infektion. Man säger, man vet ingenting, men prov kan ge såväl svar som inte svar. Du hade börjat bli verksam, sparkade, pratade genom magen och jag pratade med dig. Som om jag lärde känna dig. De tar oss till ett rum. Allt är i blått och harmoniskt grått. Framför en tavla signerad Julias vän står en bukett blommor.
Ni har hört ett litet utdrag ur min nya diktsamling Allt går i bitar, uppläst av skådespelaren Ola Rapace. Lyssna gärna på hela boken hos streamingtjänsterna Storytel eller Nextory. Eller införskaffa ett tryckt ex hos bokhandlarna. lättast hos nätbokhandlarna Bokus och Adlibris.
Stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Nummer 123-535-4857.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.